Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Innan vi sätter igång ska vi passa på att påminna om resan med Sportbladets Premier League-podd till London. Den 7 oktober till den 10 oktober, det är 3 hotellnätter, det är Arsenal-Liverpool på Emirates. Det blir en Emirates som är en av de mest högljudda arenorna den här säsongen faktiskt. Biblioteket som det har blivit känt för, där är det ös nu när Arsenal går som tåget, se vad Liverpool kan åstadkomma där. Så häng med oss till London, 3 hotell. Nätter, det är match, det är middag, det händer grejer. Vi tror det blir kul. Det finns några biljetter kvar. De har faktiskt snart gått åt, men det finns några biljetter kvar för er som är ute i god tid här. Så häng med oss till London. Nu kör vi igång avsnittet.
En podcast från Aftonbladet.
Let's pretend! Let's pretend!
Sportbladets Premier League-podd en dag försenat. Vi var tvungna att vänta in vår nästor Frida Fagerlund som är tillbaks då efter en bank holiday som det heter borta i England. Makoto finns med mig här i studion. Vi har mängder att gå igenom. Det har hänt otroligt mycket den senaste omgången i Premier League. Som avslutades med att West Ham slog Aston Villa med 1-0. Vi ska prata om Steven Gerrards kris som vi har förutspått sedan länge. Wolves Newcastle 1-1. Nottingham Forest 0-2. Ny fin insats av Kulusevski. Värd att prata. Och Harry Kane.
Ja.
Upp på, vad är det nu? Han är uppe på tredje plats. Bästa målskytt genom tiderna. Efter Alan Shearer och Wayne Rooney.
Han klättrar hela tiden där, Harry Kane. Det jag mest reagerar på den matchen, vi kommer in på det sen, men man måste också säga, vad är det? Nyförvärv nummer 18 som har presenterat och 19 på väg in. Nu när Willy Boly ska dit också. Boly som alltså vägrade spela för Wolverhampton mot Newcastle och inte.
Precis, ja, men det finns många storylines här. Southampton, Manchester United 0-1. Ten Hag fortsätter då på det här lilla segertåget som han nu har inlett efter vinsten mot Liverpool förra veckan. Brentford Everton 1-1. Det var en poäng som Everton tappade, får man ändå säga. Borde de kanske inte ha gjort. Brighton Leeds 1-0. Graham Potter fortsätter plocka tre poängare och ligger nu med där uppe i toppen. Chelsea Leicester 2-1. Vi måste prata om Leicesters start på säsongen också. Det är inte bara Steven Gerrard som kanske hänger lite löst. Liverpool Bournemouth 9-0. Och på tal om hänga löst, där har vi fått
det hängs inte ens något mer.
Scott Parker har redan fått foten. Det ska vi såklart prata om. Nytt då tangerat Premier League-rekord i 9-0-segen för Liverpool. Det har hänt tre gånger tidigare, tror jag. Manchester City 4-2 mot Crystal Palace. Låg under med 2-0. Herregud. Där finns också en del att prata om. Bland annat ett hattrick av Haaland och en målvaktsinsats och en avblåsning som har fått en del reaktioner. Och sen så Arsenal Fulham 2-1. Arsenal tillbaks då från underläge. Bara en sån sak. Ja, men vi börjar i alla fall med säsongens första tränaroffer, Scott Parker. Alltså, jag är väl kanske inte Scott Parkers största beundrare som tränare. Jag är väl inte helt övertygad om hans förträfflighet alla gånger. Men jag menar, visst känns det rätt hårt efter 4 matcher, varav 3 av dem mot Arsenal, Manchester City och Liverpool. Och så vann man ju mot Aston Villa. I den övriga matchen, att få sparken, Frida, vad är det som händer?
Ja, alltså jag kan hålla med dig till viss del, men jag är faktiskt inte alls förvånad över att det här händer. Jag reagerade ganska starkt på vad Parker sa efter den där horribla 0-9-förlusten mot Liverpool. Och det han sa var i stort sett att man inte kan förvänta sig någonting annat av den här truppen. Det var någonting i den stilen som fick mig att känna att det är någonting som inte stämmer här. Och plus att vi vet ju också om att redan inför säsongen så gnisslade det ganska rejält mellan Parker och ledningen. Så att jag tror inte kanske att vi ska läsa in särskilt mycket av att han får sparken efter förluster mot Arsenal och Liverpool och sådär. Utan att det handlar mer om att det är någonting som har liksom legat och pyrt lite grann bakom kulisserna. Eller där nu ägaren har bestämt att nej, men det är bättre att vi får bort Parker nu och plockar in någon annan, och att vi på så vis kan stärka våra chanser att hänga kvar. För just nu så, även om de fick med sig den där segern i första omgången, så har vi ju sett hur Villa har haft det kämpigt mot andra lag också. Så att man kan väl tänka sig att Bournemouth kommer att bli en av de där klubbarna som ligger väldigt långt ner i tabellen och slåss för sin överlevnad.
Ja, alltså herregud, det är ju bara att titta, den insatsen de gör på Anfield är ju, under all kritik verkligen. Det är inte det att, visst, alltså man kan åka på stor förluster på Anfield, det är inte omöjligt, men sättet som de gör det på, sättet som de försvarar på, som de inte ens liksom på något sätt försöker, och 9-0 är ju såklart ett freak-resultat, men Bournemouth förtjänade inte mycket. Det hade kunnat bli betydligt mer om man ska vara riktigt där.
Men också så här, när du har 5-0 i paus, då gäller det bara att börja riskminimera och stänga ner och bara försöka på något sätt stoppa blödningen. Det lyckas man inte heller med. Och det som du är inne på, Frida, att man säger då att ja, men det här är väntat. Ja, du kan säga det på kanske en 3-0-förlust mot Liverpool, där det har visat någon form av tendens till åtminstone vilja att göra det. Efter en 9-0-förlust, nej, det är inte okej. Okay. Då ska man bara be om ursäkt till fansen för att man gjorde den insatsen man gjorde. Och då kan man få behålla sitt jobb som Ralf Hasenhüttl. Men...
Nej, som sagt, men jag tror också att det... Det har ju inte investerats i den här truppen.
Nej, alltså truppen är ju för dålig.
För att man ska hänga kvar. Och det vet ju Scott Parker. Och den friktionen lär ju finnas där mellan styrelsen och Parker, helt precis som du är inne på, Frida. Och det är väl därför han får lämna. Men jag menar, det var
titta, jag skulle bara säga att det var ganska hårt också, för att det var ju inte så att Liverpool slutade att jaga efter 9-0 heller.
Nej.
De ville ju verkligen ha in tian.
Ja, fan,
det var verkligen fullt fräs liksom, från minut ett.
Ja, men det är ju några saker som måste till för att hade Liverpool kommit ifrån 3 raka segrar här och sett övertygande ut, då tror jag inte man hade jagat målen på det här sättet. Det är mycket som ska till för att ett lag ska på det här viset liksom känna att nu behöver vi få med oss allt, nu måste vi få igång det, nu lossnar det äntligen, fan vad skönt det. Det här var ju liksom så pass förlösande för Liverpool-spelarna efter den här tuffa starten på säsongen. Det känns som att det ska till liksom mer än bara en faktor för att det ska bli de här resultaten.
Kunde vi inte mött alltså Liverpool i sämre läge?
Nej, men precis. Hur många gånger har man inte sett både Liverpool och Manchester City de senaste säsongerna dra iväg med 3-4-0 och sen slå av lite på takten och sen spela av matchen, för man är så pass överlägsen och man har all boll och man luftar lite spelare och så vidare i matchen som hade kunnat sluta betydligt större siffror om man hade behållit frenesin hela vägen. Men ja, vi får skulle säga det om Bournemouth också, att jag menar, bara titta på Premier League-erfarenheten som finns i det här laget. De enda spelarna med Premier League-erfarenhet är ju samma spelare som de åkte ur med i stort sett. Med något undantag. Så att det är inte ett lag som är byggt för den här ligan, och det blev uppenbart för alla inblandade.
Också när man släpper in 6-0 på ett självmål, det första som händer i andra halvlek på det också.
Ja. Jo, samtidigt så, hade han inte stött in den själv, så hade ju Diaz gjort mål där i alla fall, alltså så här. Men det var ju en sån dag där allting bara studsade Liverpools väg från matchminut 1 i stort sett.
Men inte Mo Salahs väg.
Men inte Mo Salahs väg.
Det måste man ändå notera, att han faktiskt inte gör en enda poäng när de vinner med 9-0. Det är anmärkningsvärt, och då är det inte som att han heller liksom tidigt byttes ut på något vis, utan han ville verkligen göra det.
Nej, för fan. Han spelar 90 minuter. Har det gjorts någonting av det borta i England, Frida?
Ja, alltså kanske inte så mycket som man hade kunnat tänka sig, men jag tror att det hände så pass mycket under den gångna helgen att, ja, att det har funnits för mycket annat att fokusera på än bara att Mohamed Salah inte gjorde något poäng. Men ja, alltså han har ju överglänsar av, ja, med Luis Diaz, och nu fick ju verkligen, alltså Firmino är väl den som man, ja, men reagerade mest på i den här matchen. Med tanke på att han, det har ju funnits så mycket frågetecken kring honom, men just i den här matchen så det här med att han droppar ner och försöker hitta ytor fungerade ju jättebra. Vilket är intressant också, för jag vet att Klopp sa det efteråt, just det här med att, ja, men Liverpool, alltså historiskt sett kanske har haft lite svårt mot just, alltså 5-3-2-uppställningar. Men här tvekade de ju inte alls, utan de körde bara på. Och det är väl precis som du redan har varit inne på där, att det var en ganska dålig timing för Bournemouth att möta dem.
Fint att se Harvey Elliots känslor efter hans mål också, hans första i Premier League efter skadeproblemen han har haft, och få göra det också.
Ja, men man förstår ju det. Alltså han kommer in med som väldigt, väldigt ung med någon slags, med stora förväntningar och viss press på sig faktiskt. Ja. Och hade den där jättefina inledningen på förra säsongen när han var, ja, men en av lagets bästa spelare under matcherna som faktiskt föranledde den där hemska skadan. Missar så mycket, kommer tillbaks också i ett läge nu med alla skador som Liverpool har på sitt mittfält, med press igen, med förväntningar igen, att plötsligt så är det han 19 år gammal som ska komma in och ta den där positionen och göra den till sin i, liksom av, bara av nödvändighet för att det är så mycket skador. Så att det märktes att det betydde oerhört mycket att dels att få göra målet, han har haft några målchanser innan också, och jag tror att en sån här insats och att han känner att fan, det kan lossna nu och han får tillbaka lite självförtroende igen. Det är ju en väldigt, väldigt fin spelare där i den unga kroppen faktiskt, med ganska mycket rutin också trots sin unga ålder. Var ju så väldigt ung när han slog igenom. Fint mål, fint av Trent Alexander-Arnold också. Den satte den skulle.
Oh. Helt okej insats.
Ja, han är hyfsat på offensivt.
Ja, det får man säga.
Vi har varit inne på tidigare.
Ja, jo. 9-0, det var inte så mycket att säga. Det var ju ett lag som gav upp efter liksom 20 minuter ungefär. Slutade. De hade inget anfallsspel. De hade knappt försvarsspel. Det var alldeles för enkelt för Liverpool. Så var det. Men jag tror ändå det betydde väldigt mycket för Liverpool att få den här urladdningen nu och känna att okej, vi är kanske inte så dåliga ändå, eller säsongen är kanske inte körd.
Jag lyssnade på radion sen efteråt, för jag var ju på väg hem från Stamford Bridge, och så ville man ju höra reaktionerna, och så var det ett Bournemouth-fan då som ringde in, och han hade ju trotsat den här bank holiday-trafiken då under fredagen för att ta sig upp till Liverpool, och sen så fick han se det här haveriet på lördagen. Men dagens höjdpunkt, sa han, var ändå när han gick till puben efteråt, för att han har aldrig fått så många öl bjudna på sig som då, för att alla Liverpool-supportrar vill, de slog sig om att vara den som köpte sympatiöl till honom, för att det här var så det här gick ju knappt att jubla mot slutet, det var ju bara så gräsligt nästan. Gräsligt höga siffror.
Ja, nej, det var det. Vi lämnar den där då och tar oss över till Manchester City som chockades efter bara 4 minuter. Självmål, John Stones, inte mycket han kunde göra åt det. Och Joakim Andersen stöter in 2-0 efter 21 minuter, och där undrar man, vad är det som håller på att hända? Sen så har vi ju situation där vi har en trea inne, Frida.
Ja, precis. Och hur ser man då på den situationen? Ederson har i alla fall tur, tycker jag, som får det domslutet med sig. Ja. Men det hade ju kunnat, jag menar, 0-2 för Man City är ju ingenting. Det har de ju visat nu, de senaste matcherna de har spelat i ligan. Ja, de visade det mot West Ham där i sista matchen också förra säsongen. Så att det börjar nästan bli en vana, eller en ovana snarare, för dem att släppa in 2 mål sådär. För att kanske jämna ut det och göra det lite mer underhållande för oss som tittar. Men absolut, det där målet, det är mycket möjligt att regelboken följdes där. Men jag tycker ändå att Ederson ska vara ganska tacksam över att han fick det domslutet med sig.
Ja, alltså för, om det är någon som har missat det så rullar han ju alltså ut bollen precis på fötterna på Jordan Ayew, är det som stöter in det, va?
Ja, tror jag det var.
Och vi har ju sett flera stycken sådana. Man tänker direkt på Karim Benzema och Loris Karius i Champions League-finalen som är i stort sett identiskt. Det målet godkändes ju. Och det finns ju, ja, så är det med domslut ibland. Ibland får man dem med sig, ibland får man dem emot sig. Det är ovanliga händelser. Den här gången gick det Manchester Citys väg och det var som att de fick det fingret. Sen tog de hela armen. För att andra halvlek var det liksom ingen snack. Först Bernardo Silva och sen på, ja, hur många minuter är det mellan första och tredje målet för Haaland? 19 tror jag det var.
Ja,
hattrick av Haaland och då liksom, ja, då bara ställer man ner foten och sen så är man det bästa laget i världen i en halvtimme och då räcker det mot vilket lag som helst egentligen.
Alltså mitt favoritmål är ju definitivt 3-2-målet. Alltså det är ju helt magiskt egentligen. En hörna där ju, De Bruyne som slår kort till Bernardo Silva är det väl, till Alvarez, tillbaka till Bernardo, till Stones var det väl, för han var också inblandad, som passar den vidare till Haaland. Ja, men alltså vilken, man vet alltså knappt vad man ska säga. Det är ju City när de är som bäst på något sätt. Och Stones fick väl sin lilla revansch där också. Kände han säkert själv då i och med hans självmål där i första halvlek. Men nej, när de är på det humöret, och just tror jag väl också det här att de måste ju vara så oerhört mentalt starka och veta att ah, okej, vi ligger under med 2 mål, men det gör ingenting. Vi vet om att kommer vi bara upp i något sån här nivå så kommer vi vända den här matchen. Det är inte många lag som har den styrkan.
För de gör ju en väldigt svag första halvlek, får man säga. De är ju mediokra där, även om de har mycket boll och så vidare. Men det är ju inte helt orättvist att Crystal Palace leder med 2-0 i halvtid. Det kanske inte hade blivit, om de hade spelat samma halvlek liksom 10 gånger, kanske det inte hade stått 2-0 till Crystal Palace varje gång. Men det är inte helt osannolikt i alla fall. Men sen att bara kliva ut och bara liksom på något sätt bestämma sig för okej, nu kör vi. Och så bara, då behöver de inte mer än 20 minuter på sig för att vinna en sån här fotbollsmatch.
Ja, men de som har tvivlat på alltså hur mycket bättre det här City skulle bli med Erling Braut Haaland centralt, tvivlar nog inte så mycket mer när man ser att nu har de den här spelaren som utnyttjar det här otroligt fina spelet, grundspelet de har, och sätter sina chanser och gör det också i sånt här läge när det är så viktigt att göra det, när de lyckas vända ett 0-2 underläge. För jag ska säga också, Crystal Palace är ju väldigt bra. Ja, deras säsongstart tycker jag, även om inte den syns i resultatlistan så mycket, så tycker jag att det finns väldigt många positiva tendenser överlag i Crystal Palace, och det har varit väldigt spännande, trevligt att se på dem. Men det finns ju, de har ju ingen chans när City sätter in den där andra revanschsugna växeln och Haaland där på det humöret.
Sen är det ju makalöst också, så Haaland, han har ju knappt rört bollen sen han kom till Premier League, och ändå så har han fått ut så här mycket av det. Jag tror han hade 8 bollberöringar i vardera halvlek i den här matchen, och det har ju varit ännu färre i många andra matcher, och ändå så bara sprutar han in mål. Det säger också väldigt mycket om vad som händer när man har sådana otroliga spelare som han har omkring sig. Då är det ju, gäller det bara att stå på rätt plats vid rätt tidpunkt. Ja. Så drar man antingen på sig bevakning eller så kommer bollen till slut.
Ta dina löpningar så kommer bollen när det är läge att göra mål. Så är det verkligen. Och, 6 mål på 4 matcher har han inlett den här säsongen med. Det är helt okej. Vi tar oss vidare därifrån då till Emirates, där Arsenal också låg under då, precis som Manchester City gjorde. Och där är vi inte riktigt lika vana vid att Arsenal liksom tar tag i saker och ting och vänder ett underläge, men det gjorde man här. Och det är väl på något sätt signifikativt för det nya Arsenal som vi ser här. Det är lite mer mental styrka och på något sätt inte den där skörheten som vi har sett i Arsenal, med när motgångar har haft en förmåga att liksom krackelera hela fundamentet i laget. Man ser inte riktigt det längre här. Martin Ødegaard, såklart stor matchhjälte när han gör det första målet där, ganska kort efter att Mitrovic gjort det första.
Och så du kallar inte Gabriel för matchhjälten?
Jo, han, det han säger
att, var det bara för att han släppte in det första i stort sett?
Ja, till, alltså så här, avgörande 2-1 mål i slutminuten tycker jag väl ändå kategoriseras som matchhjälteroll oavsett.
Visst, vad. Jag tyckte Ödegård var så bra.
Det, ja, var liksom, det kan ha varit matchens bästa spelare.
Ja, det var, men kanske det jag var ute efter. Men det kändes som att, ja, men det kändes som att det var Martin Ödegårds insats som på något sätt vann den här matchen.
Ja, så kan
i slutändan.
Men det var
varit väldigt bra de senaste omgångarna. Han var väldigt bra i pressspelet. Just det här också, att han konstant breddar spelet genom sina passningar. Liksom att han kan slå en passning från, ja, men liksom högerkanten bort till vänster. Nu har han ju spelare på den kanten också som kommer löpande där med Martinelli och Gabriel Jesus inte minst. Så att det finns ju mycket mer att ta av i Arsenal. Och jag tycker egentligen att de visar, ja, men i stort sett samma mentalitet i denna matchen som de gjorde mot Leicester också. Även om de aldrig låg under där. Mm. Så fort Leicester gjorde mål i den matchen så kontrade de med att, eller de svarade genom att också göra ett mål. Och det har vi inte sett hos Arsenal tidigare. Så att det är ju definitivt ett steg framåt rent mentalt då, som de också har tagit. Om vi då pratade om Man Citys liksom mentalitet, så har ju Arsenal knappat in i alla fall och tagit steg i rätt riktning. Sen fastnade lite hos mig också just det här med att Zinchenko är inte ens med i den här matchen eller spelar inte. Och ändå är han så otroligt engagerad längs sidlinjen och hoppar in när Gabriel gör det här målet. Det finns ju en, jag tror att det är därför också det har blivit så mycket rubriker här borta om firandet efteråt för att Richard Keys, jag vet inte om ni har koll på honom, men
ja,
en gång i tiden.
Ja, fåntratt han är, alltså, jag vet inte.
Men, en gång i tiden jobbade han för Sky Sports och sen så fick han sparken och man fick tänka efter först, var det nu för att han var rasistisk eller sexistisk? Men det var för att han var sexistisk.
Det var bara ta en ur högen.
Väldigt kort.
Ja, och då fick han istället jobb på Bein Sports i, jag vet inte om de kör sina sändningar, alltså studiosändningar från Qatar, jag tror att de gör det. I alla fall så hade han ju synpunkter, liksom många hade synpunkter efter Arsenals seger mot Aston Villa förra säsongen, på att Arsenal och Arteta och spelarna och supportrarna firar alldeles för mycket efter en sån här seger. Det är bara Fulham, menade Keys. Och ja, men på ett sätt, fine. Alltså, jag kan köpa att Arsenal har inte ställts mot jättehårt motstånd än. Det kommer komma nu. Kommande veckor så spelar det ju Man United som kanske inte är det starkaste laget i ligan, men det är ju ändå en, ja, det är ändå ett lag som kan bli tufft att slå. Och sen så kommer ju det här derbyt mot Tottenham, och där får vi väl verkligen se det ultimata testet på hur bra Arsenal faktiskt är. Men jag tycker väl ändå att vända en sån här match, och just, jag tror supporterna blir så glada också av att se vilken fantastiskt stark sammanhållning det finns i Arsenal nu, för att Arteta har ju verkligen fått jobba ganska hårt för att få bort de här bad apples, alltså de ruttna äggen, är det så man säger på svenska?
Jag tror det.
Ja, hur som helst. Ja, hur som helst så har ju fått det nu. Och nu har han en grupp som är väldigt tight. Och jag tror att supportarna, det är nog det de främst är glada över i första hand.
Alltså, det är väl två saker jag tar med mig här. Det ena jag undrar över är hur han Zinchenko ner så fort till det här firandet. Han kan ju inte suttit liksom precis vid, vanligtvis sitter det spelarna som inte spelar ganska långt upp på en hedersläktare eller dylikt.
Nej, det gör de inte alltid.
Ja, de gör inte det på Emirates alltså.
Nej, vissa spelare hänger ju med ner och sitter vid bänken. Alltså, ett sånt exempel är ju Kovacic, är ju alltid där nere till exempel. Det var ju därför
även om man inte
är ombytt och mellan. Ja, det var därför han kunde blanda sig i det här bråket mellan Tuchel och Conte, för han sitter liksom precis alltså på avbytarbänken i stort sett.
Då har jag fått svar på den frågan. Men andra funderar vi att det här var ganska viktigt också ur perspektivet att det är första gången som man ser några förändringar i Arsenal 11, som måste vara att de påtvingade då. Att ja, Tierney kommer in istället för Zinchenko som sagt, men också att Elneny startar på mitten. Så bara att man ändå lyckas göra vissa förändringar, eller tvingas i vissa förändringar, ändå få med sig den här trepoängaren. Jag tycker också det är helt befängt att anklaga dem för att fira för mycket för att göra ett 2-1 mål i slutminuten. Det är väl inget konstigt i det. Skulle nog alla lag ha gjort, oavsett hur mycket vinnarmentalitet man ska säga man har. Så. Och de har full pott hittills och har överträffat förväntningar. De har gjort där. De ser jättespännande ut, tycker jag, Arsenal, just nu. Sen, nej, absolut, de har svåra test kvar. och vi ska absolut inte börja kalla dem titelkandidaten. De ska sitta lugnt här, men samtidigt
ensamma i toppen. Absolut, enda laget med full poäng.
Så är det, så att det finns mycket, mycket positivt att ta med sig från den här inledningen på alla sätt. Varsnål, jag kan absolut förstå för de firar att de behåller den sviten.
Ja,
jag kom på en statistik också från matchen. Om jag inte minns helt fel så var det första gången i Premier League sen, om det var december 2013, som Arsenal vann en match där de låg under med 0-1, alltså lyckades vända och vinna. Det säger det ju sant. Ganska mycket. Jag tror att det är sant. Det kan vara fel. Men jag är ganska säker på att det är sant. Jag såg det.
Ja, då, det förklarar jag också firandet om de inte har vänt en match på 9 år.
Ja, alltså, och sa jag i andra halvlek, alltså när de har släppt in en halvlek.
Just i andra halvlek att de har 0-1. Ja. Okay,
Och alla Arsenal-supportrar, att Richard Keys kritiserar er, det är det finaste man kan, det är det finaste man kan få. Då vet man att man gör någonting rätt.
Richard och Keys. Andre Gray.
Och Andre Gray, ja. Det är två dinosaurier som jag trodde vi hade lämnat bakom oss, men tydligen så
dyker de upp
med svaga takes titt som tätt. Så kan det...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi tar oss vidare till ett ångestmöte i vinrött och blått på Villa Park i Birmingham. Aston Villa mot West Ham United. West Ham som inte hade gjort ett mål mot Aston Villa som, hur är det nu, vart ligger de i tabellen?
Inte så bra till.
Nej, ingen utav dem. Aston Villa, de ligger på 3 poäng var nu då. West Ham tog sina första 3 poäng då i matchen mot Aston Villa, och det var ett riktigt ångestmöte. Steven Gerrards Aston Villa som har satsat hårt. Ja, jag såg inte den här matchen live när den gick. Jag sett sammandrag, men det var ju svårt att hitta något som liknande spel överhuvudtaget i den här matchen, och målet är ju, ja, det var det som hände i matchen. Jag vet inte, det måste kännas tungt just nu, båda de här två lagen.
Ja, man led lite som tittare, kan man ju säga. Jag tyckte det var lite mysigt dock med David Moyes, för att jag vet att vi pratade förra veckan om just det här med att West Ham är ganska förutsägbara. De spelar sitt 4-2-3-1 och allt är gjort, och de gör det både offensivt och defensivt, så att det blir ju lätt på så vis för konkurrenterna att räkna ut hur de kommer att spela eller hur de vill spela. Men i den här matchen så inleder han ju faktiskt med 3 mittbackar, men inser ju då efter halvtid att det här funkar inte, så då går de tillbaka till 4-2-3-1 och det fungerar mycket, mycket bättre, och så får de ju också det här målet. Så att det visar väl kanske att det är inte alltid bra med förändringar då. Ibland kanske man bara ska hålla sig till sitt segerrecept, för att jag var aldrig speciellt orolig för West Ham, eller jag är fortfarande inte det. Även om spelet inte riktigt har klickat och sett lite lojt ut och sådär, så tror jag ändå att det här laget, de fick bara en ganska otacksam start där och fick möta lag som de egentligen aldrig har varit speciellt bra mot. Inklusive Brighton, som de faktiskt inte har slagit på hur många år som helst. Så att, jag tror att West Ham kommer komma igång så smått. Har ändå fått in ett par spelare som ser ganska intressant ut, som Skamaka.
Och de har fått in Paquetá också i det här laget, som ju är en riktig kvalitetsspelare.
Det är helt sanslöst att West Ham lyckas lösa den. Jag tycker det är helt sanslöst att de får en spelare av den kalibern in, med tanke på vad han gjort i Lyon och så vidare. Det säger ju en del om Premier Leagues attraktionskraft såklart, men jag håller med om att det finns inte... Jag är ju mer orolig för Aston Villa, även om båda de här lagen ligger på samma poäng, om vi säger så, för att verkligen spelmässigt ser så pass uddlöst, trubbigt och illavarslande ut. Lite känslan är ju att Steven Gerrard håller på att bränna sina chanser att ta det där Liverpool-jobbet i framtiden, som ju många har trott att han är menad att få förr eller senare. Nu kommer väl Klopp sitta där i 10 år till säkert för att du får vänta ett tag. Men,
alltså, problemet med Gerard är ju också att han har bränt sig ganska rejält här. Alltså, han har tagit ganska mycket risker. Och... Han har satt sig i en rävsax, så kan man säga, på, alltså rent transformmässigt. För om man tittar på spelarna som inte han har liksom haft sista säget, alltså Coutinho, Dinho var en sån spelare, Carlos för den delen. Det är ju spelare som man inte, förmodligen inte kommer kunna sälja och få någon avkastning på, för att de är liksom i en ganska hög ålder. Och där finns en väldigt stor skillnad sett till vad, ja, men Dean Smith, och han värvade in på typ av spelare som var lite yngre, kanske lite mer potential då, att man då potentiellt skulle kunna sälja dem vidare i framtiden. Så att redan där har ju liksom Gerard, han har haft många fingrar med på transfersidan, men har kanske valt spelare då också som, ja, men passar i ett spelsystem som kanske, han kanske nu har upptäckt att det fungerar inte riktigt i Premier League 2022. Och vi har redan varit inne på det här med mycket, vi har pratat mycket i tidigare avsnitt om att han inte är speciellt glad i yttrar, utan han vill spela ett väldigt liksom rakt spel, alltså som den här julgransuppställningen som vi pratade om så mycket förra säsongen, och att det kanske inte riktigt har klaffat, eller har inte klaffat helt enkelt, och det gör att man inte riktigt kan se vad han försöker göra heller. Sen en annan sak som säkert har påverkat honom mycket också, det är ju att hans assisterande manager Michael Beale försvann, eller att han gick till QPR. Och han, alltså ska, om man lyssnar på folk i och omkring Aston Villa, så hade Beale ett väldigt stort inflytande, och att det var han som styrde mycket av det vardagliga, och det har han tappat där, Gerard, och har säkert gjort det ännu svårare för honom. Och sen måste man ju också understryka just den här petningen av Tyrone Mings, och att han blev fråntagen kaptensbindeln. Timingen på hela den händelsen var ju ganska konstig också. Det kom ganska sent, inte jättelångt innan säsongstart. Varför skedde inte det tidigare om Gerard hade bestämt, han måste ju ha bestämt sig tidigare än så, om det inte är så att det faktiskt skedde någonting bakom kulisserna, alltså en incident som gjorde att Gerard bestämde sig. Så att det är mycket sådana grejer som möjligtvis kan ha inverkat då på att Villa ha startat säsongen ganska, ganska lojt, men ja, självklart så är han ju under press nu.
Ja, det är han, och nu hörde jag det för första gången i ett annat sammanhang när jag lyssnade på en fotbollspodd, att ja, för en sån klubb som Villa, så hur länge håller man i Steven Gerrard när det finns en sån tränare som Pochettino tillgänglig på marknaden? Pochettino som
Bournemouth
kanske...
ska ha honom nu.
Vad sa du?
Bournemouth ska ha honom nu, ja.
Pochettino. Är inte Sean Dyche där redo då?
Jag vet inte, jag bara skämtar. Jag har ingen aning.
Ja, jag tror att Bournemouth får svårt att attrahera Pochettino, men vi ser ju att Villa har ambitioner. Det är ju en förutspåelse från tidigare i sommar i Sillypodden. Steve Gerrard lämnar i oktober och inkommer Pochettino. Det hade varit snyggt om den satt.
Tidigare i sommar, var det inte februari? Säsongen har hunnit ta slut i och för sig, så det kanske var i somras.
Ja, det var ett tag sedan i alla fall. Men det låter ju inte mindre sannolikt nu än vad det gjorde då. Om man säger så. Ett annat lag där det borde vara kris nu, kan man tycka, och där också tränaren har fått ta i alla fall en del vad ska man säga, frågor. Det har funnits en frågetecken. Jag pratar om Leicester, Brendan Rodgers. Uteblivna satsningar under sommaren, uteblivna resultat under början på den här säsongen. Nu kanske inte Stamford Bridge är stället man åker och hämtar poäng hur som helst, men när man får Conor Gallagher utvisad efter bara 28 minuter och man spelar med en man mer, då ska man inte förlora fotbollsmatchen så som Leicester gjorde.
Nej, det kan man väl lugnt säga. Jag var ju där på Stamford Bridge och förväntade mig lite av ett ångestmöte då på något sätt, av två olika anledningar egentligen, för Chelsea hade ju också mycket att bevisa nu efter den här storförlusten borta mot Leeds. Och de inledde väldigt bra, jag tyckte till och med, alltså Gallagher såg också ganska, ja, men påslagen ut. Men det visade sig att han var för mycket påslagen, för att den där, särskilt det andra gula kortet, är ju så dumt så att man man baxnar den här tacklingen på Harvey Barnes. Det var inte snygg och han kände väl direkt att nu åker jag, och det gjorde han ju också. Men det är ju, det är otroligt egentligen att Leicester inte lyckas få med sig någonting från denna matchen i alla fall, för det är ganska lång tid och med en man mindre.
Ja,
och
verkligen.
Man tycker ju att de borde kunna göra det, borde kunna göra det bättre, men det är ju någonting som inte, det är någonting som inte stämmer där. Och det är väldigt tydligt också att balansen på hela startet, man blir liksom jättekonstig. Det är just det här att de nästan inte har någon vänsterkant, känns det som. Alltså det, nej, det är otroligt, eller högerkant ska jag säga. Alltså så, det blir bara liksom lite, det blir bara lite märklig. Ja, alltså ja, men märklig balans helt enkelt. De får inte till spelet så bra som man tänker sig att Leicester ska kunna få till det. Så att det var ju ändå fortsatt Chelsea som hade de vassaste chanserna nu också, när de fick ligga lite mer på kontring och fokusera på det. Och han satt in, Tuchel var ju inte längs sidlinjen under den här matchen, han fick ju sitta högt uppe på läktaren och titta eftersom att han är avstängd, men satt in Azpilicueta efter halvtid istället för Mason Mount som inte alls hittade rätt, och så försökte man ju främst att säkra upp. Och ja, Reece James, jättebra matchen rakt igenom. Kukureya också hyfsad där i andra halvlek. Raheem Sterling bränner inte alla sina lägen. Ja, det räcker typ för att Chelsea ska få med sig 3 poäng här. Han skulle ju ha haft ett hat-trick egentligen, Sterling, men 2 av 3 får väl ändå se som hyfsat bra, se till ja, hur hans avslutsstatistik kan se ut. Men nej, Leicester fick inte till det. Jamie Vardy borde ha noterats för något mål. Han hamnade ändå i ett par fina lägen. Men starkt av Chelsea att ta hem 3 poäng, men det visar ju också ja, alla Leicesters problem.
Ja, och nu ser man ju ut att då sälja Fofana från Leicester till just Chelsea. Och då blir man ännu svagare, och samtidigt så har det inte kommit några nya spelare till det här laget, Frida. Det var ju sommar, det var ju så många som skulle åka, han skulle ju bygga om det här laget, han skulle ju bygga nytt. Vad har gått snett?
Ja, alltså det är ju det som är intressant också, att Brendan Rodgers själv skyller ju inte på alltså rekryteringsmänniskorna, eller vad man säger. Alltså att han menar ju att hela den biten fungerar jättebra och att de har identifierat spelare som de vill ha in. Men det är ju den här detaljen att man inte har fått spelare sålda, och att det även finns ekonomiska svårigheter som gör att det inte har kunnat genomföras helt enkelt. Och det känns ju väldigt oroväckande med tanke på hur mycket pengar som Leicester ändå har satsat också, när man har byggt ja, men möjligen Englands finaste träningsanläggning för en herrans massa miljoner pund. Och ja, det verkar helt enkelt som att Leicester inte, de befinner sig inte i en hälsosam situation just nu. Vilket känns konstigt att säga, för vi har alltid pekat ut dem som en klubb med sunt förnuft, som alltid har gjort rätt värvningar och lyckats sälja spelare med profit och så vidare. Men nej, det är någonting som inte stämmer.
Alltså det känns nästan som blivit lite skadade av sin egen självbild av att kunna kräva stora summor. Alltså vi pratar om det, ja, absolut, de får en jättestor summa för Fana nu. Vi var inne på det i Sillypodden igår också, att hade det inte varit bättre för dem rent truppbyggesmässigt att sälja han för 10 miljoner pund mindre, får det klart, inte ha den här situationen där Brendan Rodgers måste sitta och svara på Fofana-frågor på varje presskonferens. De får bort honom snabbt och de får tid att investera de här pengarna i någonting. När Fofana nu blir klar efter att ha gjort USA tur och retur för sin medicinska, ja då, det är ganska långt fram i fönstret. Det är väldigt få timmar kvar att göra någonting, och de har inte gjort någonting överhuvudtaget. Och det finns ju andra spelare man vill bli av med också, och det är otroligt oroväckande tycker jag. Sen, absolut, att man förlorar mot Chelsea i sig är väl inte någon kris, men det här Chelsea...
Sättet man gör det på liksom.
Sättet man gör det på, när man känns så pass uddlösa som man gör, man bygger upp den här pressen som man egentligen borde kunna. Ja, visst, det blir lite spännande i slutet där när de ändå får till någon form av tryck. Men, ja, att det räcker med en fantastisk Reece James, som jag fortfarande tycker är slöseri att spela i en treback, utan han ska vara där, alltså han är så otroligt bra offensivt.
Ja.
Jag vill nästan sätta upp honom på topp. Alltså bara på att Kai Havertz börjar man tappa tålamodet med, om vi säger så.
Reece James hade ju gjort mål om han spelade centralt, som central anfallare. Det ja. Vet man.
Nu ska vi för sig säga att Raheem Sterling gjorde som sagt 2 också. Det var nog viktiga 2 mål för honom i den rollen. Men att Reece James hamnar i den här trebackslinjen är lite frustrerande sett till hur ofantligt bra offensivt han faktiskt är.
Kanske han inte behöver göra det när Fofana kommer in.
Så är det ju. Och där Chelsea är ju ändå på väg någonstans. Det är väl den där forwardspositionen man ska lösa fortfarande. Det förstår jag ju varför man vill göra också. Tråkigt för Gallagher måste ju sägas också ändå. Såklart idiotbeslut, men han hade behövt någon sån här positiv tendens istället för att ta två gula inom loppet av väldigt få minuter. Ja. Men vi får väl se om han är kvar när fönstret stänger på torsdag.
Ja. Sen kanske man bara ska påpeka också att det var väl lite mer, det var liksom inte en rak trebackslinje så från Chelsea.
Nej,
sida.
Nej, såklart inte var det när...
Men... fick trycka upp betydligt mer. Jag tyckte nästan offensivt att det var, det stundtals såg ut som en 2-4-3-1 nästan. Vilket gjorde att han fick väldigt mycket ytor på den kanten. Men det är väl klart, alltså när Koulibaly är tillbaka och om de får in Fofana också, så har de ju självklart fler möjligheter att sätta Reece James höger upp.
Ja. Vi... ska vi se här, vi tar oss vidare till Nottingham Forest 0, Tottenham 2. En inte heller speciellt välspelad tillställning hela vägen.
Vad tycker vi om Richarlisons, alltså den situationen?
Alltså det är ju klart att han ska hackas ner där. Fan på honom bara. Stå där och jonglera som någon.
Ja, jag kan tycka att engelsmän är lite, de har lite märkliga resonemang ibland, för de hatar ju såna där grejer som när Richarlison står och jonglerar med bollen och tycker liksom att det är skandal, men de tycker absolut inte att, vem var det, Johnson var hans tackling på Richarlison, de tycker absolut inte att det där är helt rätt. Alltså, de har väldigt konstiga värderingar ibland, och just det här med att Richarlison, vi vet ju hur han är. Det där är inte första gången som han står och trixar med bollen sådär när han ska döda tid. Alltså, det har han gjort förr. Och på någonstans kan jag tycka att ska vi inte bara låta honom hålla så länge han inte drar någon i håret, känner jag. Eller någonting annat våldsamt, så kan, jag kan inte bli upprörd över det. Nej, där. Det är, liksom, alltså, det är sån han är.
Jag känner på något sätt, jag hamnar i något sånt mellanting, att jag tycker absolut, låt han stå och jonglera där om man vill. Sätt bättre press då i sånt fall, ska man inte ha tid att göra det där. Och också, jag köper ändå att han liksom totalt bara manglas ner efter det. Sen kanske det ska vara någon bestraffning på att han manglas ner på det sättet.
Jag är för både trixandet och manglandet.
Exakt, det är samma här. Det är samma här, att båda är liksom, står med varmt om hjärtat.
Ja.
Bara den situationen är väl där man höll på att säga främst ta med sig från den här matchen nästan. Det var otroligt underhållande.
Ja, ny assist på Dejan Kulusevski, som då har flest assist av alla i ligan sen han gjorde sin debut i januari. Det är imponerande. Han dök också upp på den här lista först till visst antal assist också. Det var väl först till 10 assist då, gissar jag, på hur många matcher man har spelat. Och det var ju några notabla namn på den listan, Kevin De Bruyne och så vidare. Så att han har ju verkligen gjort sig till en av de viktigaste spelarna i Contes Tottenham faktiskt. Det går inte att säga något annat.
Går han före Son idag?
Han gjorde det uppenbarligen.
Alltså, nu tyckte väl ändå att, alltså, mot slutet så var det ju faktiskt lite mer Son och Kane för ovanlighetens skull, om man ser till hur säsongsinledningen har sett ut hittills, än vad det var Kulusevski, och han blev väl utbytt där också. Klart att han är jätteviktig, Kulusevski. Han har gjort det fantastiskt fint, men Conte har ju liksom oförskämd bredd där fram nu med att han har Richarlison på bänken, alltså spelaren kan kasta in, så faktiskt han gör avtryck direkt på sitt eget lilla vis, och jag menar assisten fram till Kane är ju faktiskt, det är väldigt, väldigt hög klass på den, så att han har verkligen att välja på, och det är det man måste ha ju om man ska hamna högt upp i tabellen.
Vad säger vi om Steve Cooks målvaktsräddning? Det är inte första gången.
Nej, den har vi sett förr.
Ja. Det var inte lika snygg som för två säsonger sedan där med Bournemouth dock. Det var inte, det var inte samma klass.
Men nu vet vi ju att det bara är så han är. Alltså det är så han hoppar på något sätt. Det måste ju
fladdrandes.
Vara så. Ja, fast den för två säsonger sedan, det var ju en, där sträckte han ju ut. det var ju en riktig TV-räddning.
Det här tyckte jag domarna kom till korrekt beslut i slutändan, att det blev straff men inte rött kort. Jag tyckte det här kändes rätt i alla fall. Jag vet att du tyckte annorlunda, att han kanske skulle ha fått synare röda där. Jag tyckte det var absolut såklart ett straff alla dagar i veckan, men jag tycker inte det är så pass tydligt att han försöker stoppa en boll från att gå in i mål. Och sen kan man absolut diskutera, ja men Kane är ju där, det kan ju bli någonting av det på så vis, men nej, jag tycker att det vart korrekt till slut ändå, det där.
Det man kan säga om Forest är väl att, ja men tänk att de värvar in så många spelare, och så tänker de inte på att, ja men vi kanske ska värva in lite försvarare också när vi ändå är igång.
Centrala försvarare.
Det är så tråkigt att värva backar, fy fan, det vill vi inte göra.
Ja, fast ytterbackar, de värvar 6 stycken eller vad det är, 5-6 stycken. Nej men alltså det är sanslöst, det är helt sanslöst att starta med Worrell, Cook och McKenna i försvaret i en treback. Alltså med tanke på...
Det syntes ju också, för att jag menar offensivt så kunde det ju vara fredigt ibland då från Forrests sida. Men ja, till exempel då vid Kanes 2-0-mål så står de ju så allihopa, bara lämnar honom. Alltså ja, en av ligans absolut bästa strikers. Men det funkar ju inte.
Det är inga Premier League-backar de tre. Nu som sagt, Willy Boly ska väl vara typ klar, sägs det ju, efter att flytta bort från Wolverhampton. Så det blir värvning nummer 19. Jag vet inte om de har tänkt att Renan Lodge ska in och spela någon sorts vänsterroll i den där trebacken, men det har han ju inte gjort innan riktigt.
Nya Katte, är som man säger, han är
som
skadad.
Som dessvärre varit skadad, ja, Nya Katte. Så att, men de behöver ju fortfarande nästan en mittback. Det är det som är så sanslöst, och de sitter ju där och säger, Cooper sitter och säger att, ja men, vi är inte klara. Nej,
ska värma mer.
Jag förstår inte riktigt.
Det är helt galet.
Vad tänker en spelare som liksom Toffolo, som har valt att gå från Huddersfield till Nottingham för att få Premier League speltid när de värvar 20 ytterbackar till efter att de har blockat in någon? Och vad tänker en spelare som O'Brien, som också kom från Huddersfield, när han har fått speltid där i början, och sen ser spelare som liksom Remo Freuler och Mangala plockas in efter det? Jag vet inte hur de ska överhuvudtaget få ihop det här till någon form av enhet. Jag tycker det syns, även om det fortfarande finns en hel del spelare kvar från, på något mirakulöst vis, spelare kvar från då laget som faktiskt fixade den här uppflyttningen, att det är osynkat på alla fronter. Och det här kommer inte bara ta en säsong att få ihop, det här kommer ta flera säsonger att få ihop. Och bara det faktumet gör väl att de säkert inte har mer än en säsong att kunna få ihop det, för alla drar väl så fort de åker ur igen. Det är liksom lite den känslan man får just nu. Nej, otroligt underligt.
En sak som har blivit en jättestor snackis här borta också, det är ju Dean Henderson räddar ju Harry Kane straff, vilket ju är jättebra gjort och sådär. Det var ju 100 år sedan, tänkte jag säga, Kane missade en straff. Nej, men det var väl typ 2018 han senast missade en. Men just hans beteende efter slutsignal när han blev fram till Harry Kane och står och skrattar och är skitglad för att han har ju räddat en straff. Och jag känner så här, ihop med det han sa när han lämnade Man United, just det här med att han använde ord som att det var kriminellt att hålla honom på bänken, får man ju känna att Dean Henderson bryr sig väldigt mycket, alltså han bryr sig om sig själv och Forrest som nummer två, och det tror jag inte alltid är jättebra. Det är väl farhågan också när man bara värvar in en massa spelare för att man ska lyckas så här på studs liksom, samma säsong, för man ska hänga kvar. Ibland behöver man ju också de spelarna som faktiskt, ja men de kanske rent kvalitetsmässigt inte är på högsta nivån, men de har så pass stort hjärta för klubben att det går ändå på något sätt. Det kan de ju möjligtvis sakna här då, när de har värvat in en massa spelare hur som helst.
Och Henderson spelar med keps på sig, och tycker att man absolut är, de som är nostalgiker kan uppskatta det här på en målvakt, men jag tycker det bara skriker. Jag vet inte, jag kan inte lita på en målvakt med keps. Det utstrålar ingen trygghet för mig. Men jag räddade ju en straff som sagt, men jag reagerade också på hur glad han såg ut efter slutsignalen onyckligen.
Ja, det är märkligt. Det är mycket märkligt. Southampton Manchester United 0-1, äntligen en nolla i baken för Manchester United, som, ja, det var väl inte tidens mest välspelade match det här heller. Hände en del. Bruno Fernandes, stor matchhjälte, Det var nog viktigt för honom också. Han har ju trevat lite efter den där formen från den inledande våren han hade i Manchester United där. Har inte riktigt kommit upp på den nivån. Det här var något viktigt mål för honom, tror jag. Frida.
Ja, sen var han väl bra, alltså den säsongen som följde där efter den våren på något sätt. Så han hade väl ett år i alla fall där han var väldigt bra.
Ja,
var väl
klargöra.
Men absolut, ja, han har ju självklart hamnat i något sorts läge där han, jag tror att han desperat försöker klura ut nu den här Ten Hag-fotbollen, för att han inser väl också att om Ten Hag skulle få sina värvningar till slut och de kommer in och det visar sig att de förstår hans sätt att spela på mycket bättre än Fernandes, så kommer han ju tappa sin plats. Så att jag tror verkligen att han vill se till nu här att nej, men jag förstår verkligen hur du menar. Alltså att det är lite det gror lite inom honom just nu. Men i den här matchen så får han i alla fall det här fantastiskt fina målet som det ju är. Så att, och de får med sig 3 poäng, vilket var det viktigaste. Nu försvarar de ju väldigt djupt där mot slutet. Och United ska ju kunna, vi säger det ofta med United att de ska kunna, men det är ju så, de ska kunna kontrollera en match bättre mot, till och med borta mot Southampton. Men här var ju 3 poäng det viktigaste, och ja, man får med sig det, vilket var väldigt, väldigt skönt, tror jag, för Ten Hag också, att nu har de 2 raka segrar. Det ger ändå lite mer arbetsro.
Ja, det var väl det enda som spelade någon roll i den här matchen för United, att få med sig 3 poäng. Sen nej, det var absolut 90 fotbollsminuter som inte stannade särskilt länge i järnbanken. Det kan man ju konstatera. Men överlag, där man försöker ta med, jag måste lyfta på hatten för Lisandro Martinez. Att få så mycket skit som han fick efter Brentford-matchen, när alla började prata om hans fysiska attribut och hur han inte ska funka i serien och vilken misslyckande han är efter 2 omgångar. Och jag vet, jag var med på det tåget innan han ens hade gjort debut, att det här känns konstigt. Men hur han har steppat upp, både mot Liverpool och i den här matchen. Men vad han har steppat upp och visat att jo då, jag tänker nog banne mig visa att jag håller, att jag är värd den där prislappen, att jag håller för det här United. Och det är bara att lyfta på hatten för, tycker jag. Det är väl en sak man tar med sig.
Några noterbara laguttagningar hade vi också i Manchester United. Elanga från start, Maguire på bänken
igen, ja, samma
igen. Ronaldo på bänken
igen.
Kom ju in då, men Maguire kvar hela matchen på bänken. Casemiro nu in, fick sina första minuter i Manchester United-tröjan.
Några tacklingar och någon fin passning här och...
ja, man hinner inte göra så jättemycket på 10 minuter. Men han fick i alla fall komma in och göra sin debut.
Lite halvt känns det fel dock, att även av hur macho tränar du får träningar än har haft, så kan du inte ha Casemiro på bänken för McTominay. Det går ju inte.
Nej, men jag kanske ska nämna också McTominays, alltså den här straffsituationen som blir ganska omtalad.
Ja, den där handsfesten där, ja.
Hasenhüttl tyckte ju såklart att Southampton skulle ha straff, och den träffar ju faktiskt McTominay, bollen träffar väl hans arm eller sådär flera gånger om. Men jag ska säga det, att jag har helt gett upp, alltså jag vet inte vad hans är.
Det är bara rulla alltså, träningen varje gång.
Om din fick han fick någon hans emot sig där ju när Villa mötte Crystal Palace och så blev det straff, och jag tycker bara att det är så himla inkonsekvent hela tiden.
Men det har väl jag också, har ingen aning. Jag vet inte, tar det inte också på Southampton-spelarens hand i det där på något vänster också, med en väldigt rörig situation. Så det skulle ju kunna vara en aspekt i det hela, men absolut så såg det ju ut som att han mer eller mindre jonglerar bollen med olika delar av armen. Det var ju en situation som går att diskutera, men jag håller med Frida, man har ingen aning om domarna. De har utbildningen för det, de vet säkert vad som är rätt eller fel där.
Ja, du säger något om Southampton också. Ser ju inte speciellt spännande ut, kan jag tycka.
Vissa spelare
jag tycker han ser ganska spännande ut.
Ja, men Bella Kotscha.
Ja, verkligen. Jättespännande. Ja,
vilken entré, höll jag på att säga. Nej, men han tycker så spännande ut. Jag tycker Romeo Lavia. Intressant. Jag tycker faktiskt att Joe Aribo också är intressant. Så att det finns ändå lite... Det är ett ungt gäng det här, som det alltid är i Southampton. Så att jag tror väl nog att... jag tycker ändå att de ser ut som att de... Ja, jag vet att det var många som trodde att de kanske skulle trilla ur, men jag tror nästan att de kan hanka sig kvar, alltså, en säsong till.
Nej, man får ändå också lyfta på att det är scouting överlag, att alltså Bella Kotschap från Bosch, man förstått, har fått väldigt fina lovord i Tyskland för det han har gjort där, anses vara ett jättelöfte defensivt, och då ska vi säga Salisu som han kom in tidigare fönster då, han var ju otroligt bra också i ett bottenlag i La Liga innan han kom, och var just en sån här spelare som man inom ligan höll väldigt högt. Så just det att Southampton är väldigt bra på att hitta de här spännande talangerna, såväl i andra ligor men också i andra klubbar i serien, i de som ligger högre upp i hierarkin, och det har vi ju sett förut. Så jag tycker att deras, de har en tydlig och fin värvningsfilosofi, och man hoppas att den ska ge frukt på så vis. Så jag tycker det är en väldigt, väldigt liksom bra och smart satsning. Mm.
En sak som man kan nämna också bara snabbt, det är ju att det ser ju verkligen inte bra ut för Sveriges backlinje här. Alltså. Om vi tänker oss att Emil Kraft nu är allvarligt skadad. Ja. Lindelöf skadad, slash kommer att sitta på bänken i alla fall. Vi har ingen annan mittback än honom typ. Alltså det finns väl några som knackar på dörren, men ingen given sådär. Och vänsterback Augustinsson sitter på bänken. Jag menar, man blir ju inte jätte... exalterad.
Starfelt, Helander centralt.
Ja, typ.
Det är ju inte...
Starfelt får ju åtminstone spela.
Ja.
9-0 även för honom i helgen mot Andy.
Ja, just det. Mm. Precis.
Men det är ju helt snett liksom. Nu har vi en jätteintressant offensiv med Elanga, Isak och Kulusevski, men vi har inget fungerande försvar. Vad har hänt med Sverige? Det är helt upp och ner.
Ja, det är upp och nervända världen verkligen.
Hur hamnade alla de här i Premier League bara på en handvändning? Tänkte jag också på. Ja. Det är också en annan aspekt i det. Mm. Så om Forsberg tar dit också då, om man lyckas tvinga sig bort från Leipzig eller inte i slut.
Mm, ja, precis. Undrar vart han ska i sådana fall.
Ja, det var ju lite Aston Villa-rykten, men då kommer ju han också ha brist på speltid fast i
England.
Nej.
Han kan inte också, det är inte den speltypen de behöver.
Forrest. Nej, det som hade varit mäktigast hade ju varit att se honom såklart i Brighton. Jag ser inte riktigt behovet för Brighton att göra speciellt mycket, för de bara fortsätter ju vinna, Frida. 1-0 mot Leeds.
Alltså man blir helt vimmelkantig, höll jag på att säga. Nej, men det var så mycket.
Det är topp 4-laget Brighton.
Mm, det var så mycket snack där under lördagen. Jo, vem ska man hylla? Det var så många som var Liverpool med sina 9-0 och att Arsenal vände och vann och bla bla bla, och Man City kom tillbaka från 0-2. Men jag landar ju ändå vid att Brighton fortfarande är liksom utropstecknet här. Det är ju helt sanslöst egentligen vad de bara fortsätter att vinna. Och den här matchen mot Leeds skulle de ha vunnit med fler mål. De har ju faktiskt fortfarande det här problemet att det är ganska mycket... Ja, de kastar bort en hel del chanser. Alltså Solly Marsh hade ju faktiskt en hel del lägen när han borde ha gjort det bättre och sådär. Så man vinner ju bara den här matchen med 1-0, men var klart bättre, förutom möjligtvis där mot slutet när Leeds liksom får till en liten forcering, och vilket gör att rent statistiskt kanske inte ser ut att vara en jätteskillnad, men Brighton hade absolut kunnat vunnit denna matchen med väldigt mycket mer. Och då ska man tillägga att Lallana till exempel var skadad till den här matchen, vilket gjorde att Rosard flyttade in centralt och upp en bit i planen. Men Pascal Gross, alltså, har någon klubb någonsin fått ut så mycket av en spelare med en så pass lite pengar också, framförallt. Alltså han kostade ju i stort sett ingenting för Brighton. Vad var det? 300 000?
Ja.
Nej, vad var det? Ja, det var inte mycket i alla fall. Nej. Jag vet att Feldman kostade ju 900 000 pund. Och det är ju väldigt, väldigt... det är ju väldigt, väldigt... lite, men jag tror, om jag inte är helt snett på det, så tror jag att Gross kostade 3 miljoner pund.
Alltså han gick han inte gratis från, kanske han inte gjorde, från Ingolstadt?
Jag tror det var 3 miljoner pund. Jag är inte,
det var inte mycket pengar. Nej. I alla fall.
Oavsett vad så är det väl lite, och han ska inte kunna prestera på den här nivån som han gör nu, men han har ju fått en sån här roll som, ja, men så fort han får bollen i ett ganska bra läge, så vet han om att det kommer rusa 3-4 medspelare framåt, vilket gör att han vet exakt var han ska sätta bollarna nu hela tiden, och han gör det gång på gång. Det är helt häpnadsväckande att se faktiskt att Graham Potter kan fortsätta få ut så här mycket av dem. Sen vet vi också att det kommer säkert komma en svacka, för det gör det så småningom för Brighton, och det är ju för att de inte har den här bredden på truppen, och då blir det jobbigt när det kommer, ja men det är så mycket matcher och det tär ju ganska mycket på dem också, man får lite skador och sådär. Så jag räknar ju med att Brighton kommer sjunka lite lägre i tabellen, men jag anser fortfarande att det är den främsta prestationen så här långt i Premier League, helt klart.
Med risk att låta en trasig LP-skiva, det finns ju oanvänd bredd där. Dennis Unda på bänken, Kauri Mistoma, 11 minuter den här gången, det, snart kommer första starten. Och så måste också nämnas att Mark Rocka såg stabil ut i Leeds igen. Så kan vi, det är också det är bra Leeds som stänger ner dessutom. Så att, ja, det är otroligt imponerande av Brighton.
Ja, och den här känslan av att man kan slänga in vilken spelare som helst under Graham Potter, så kommer de få honom att fungera och leverera. Mm. Det är ju, den förstärks ju bara för varje match som går. Brentford Everton. Ångesten är väl intakt i Everton, får man säga. Nu hade man ledningen här länge, man tappar den. Anthony Gordon, såklart, det är väl han som ska bära det här laget, sin ålder till trots.
Hur länge till?
Ja, hur länge till, om någon lyckas köpa loss honom. Connor Cody med faktiskt den första Premier League-assisten i sin karriär.
Vad är Connor Cody bra på egentligen, om vi tänker efter?
Portugisiska.
Han gör inte jättemycket mål, han gör absolut inte assist, han är inte jättebra i luftrummet, skulle jag säga.
Han är inte mycket till fötter. Extremt långsam.
Han är ju bra i en trebackslinje. Ja. Så mycket kan man säga. Har de mycket hjärta? Där kommer hjärtat in kanske.
Ja, precis.
Eller så kanske inte har alla kvaliteter ändå för att spela i Premier League. Men han har så pass mycket vilja och bra inställning.
Förutom att han väljer att skriva på för Everton. Och då måste man ändå ifrågasätta just den aspekten. Men jag vet inte. Men han är nog en väldigt uppskattad lagkamrat. Det är väl känslan man får från Connor, eller från alla som spelar med Connor Cody, att han är oerhört populär hos lagkamrater och fans och så vidare. Han är skön, så att säga.
En liten där Rob Holding typ alltså. Vad trevlig prick.
En trevlig prick. Ja. Det tror jag är någonting som de faktiskt kan ha nytta av i Everton,
faktiskt. För att det minus hårtransplantation.
Ja, just det, den taljen också. Ja.
Han ser ju, Rob Holding ser ut som en annan människa. Ja. Det, jag känner nästan inte igen honom numera när han sopas in. Jag tänker, oj, vem är den där snyggingen, höll jag på att säga. Men, ja. Ja, han ser ju bra ut i det.
Ja, han blev jättetjusig. Det är en stor förbättring, får man ändå säga. Men Everton fortfarande i någon slags krismode. De ligger ju på 2 poäng då efter 4 spelade matcher. Och 2 raka förluster här. Och det,
nu kommer ju Neil in. Mopay.
Neil Mopay kommer in, och det vet vi att det kommer inte resultera i speciellt mycket mål. Men då måste jag in en anfallare på något sätt. Det är ju så.
Så att, jag tycker att det är helt rimligt i det här läget.
Ja. Något måste du göra. Ett annat lag med krisstämpel får vi väl ändå säga nu. Wolves. Det blev
Tycker du det? Alltså, i och för sig, tabellen skriker kris.
2 poäng efter 4 matcher. Vi har inte skrikit kris om det än, men det måste vi väl nästan göra nu. 1-1 mot Newcastle. Målet. Alltså sen Maximan. Alltså vilken spelare det är. Mm. Fan vad man, det är ju ingen spelare man blir så. Det är som att pulsen går upp lite varje gång han får bollen vid fötterna, för nu händer det något, tänker man. Och så gör det ju väldigt ofta det.
Ibland inte. I slutändan.
Ja, ibland inte alltid, men nu tappade de Newcastle, eller vad säger Wolverhampton, de här 3 poängen i, ja, det var väl nästa, inte riktigt matchens sista spark, men det var väl i 90:e minuten typ.
Fast här är jag lite där du sa att Wolves är kris, jag är lite på samma spår som vi var med West Ham här, att även resultaten sett ut som de gjort, så är inte jag jätteorolig för dem. Jag tycker det har kommit in så mycket kvalitet där, du har så mycket kvalitet i den här truppen. Alltså både Mateus Nunes och Gonzalo Guedes är ju fantastiska värvningar. Nu kör de mål in på portugisspåret. Det råder ingen tvekan om det. Vad de har gjort i det här fönstret också.
Vad tycker du de har gjort innan?
Ja, det, jag vet. Jo, men nu är inte Connor Cody där. Så att, nej, men jag är inte orolig för Wolves faktiskt än. Men det kanske man får äta upp sen. Men ja, såklart surt för dem att tappa det här. Men det här Newcastle är inte heller samma Newcastle som i fjol. Det här är ett Newcastle som jag håller ganska mycket högre rent sportsligt.
Ett Newcastle i grönt och vitt, Frida?
Ja, alltså å andra sidan så saknade de ju liksom Bruno Guimaraes i den här matchen. Till exempel Callum Wilson saknade de.
Sig, ja.
Så att det är två ganska, ja, alltså Chris Wood har ju inte riktigt fått det att funka sen han kom dit. Så att det var ju två ganska vitala tapp. Och jag tycker faktiskt, jag såg den här matchen, kämpade mig igenom den, för den var inte sådär jätterolig. Men blev faktiskt chockad nu när jag tittade på statsen i efterhand, att Wolves bara hade 36% bollinnehav i hela matchen. Mm. Och särskilt där i första halvleken 35%, för det var inte alls så som jag upplevde det. Och att Newcastle hade 9 målchanser kontra Wolves 5. Jag tycker det kändes som att Wolves hade ganska bra kontroll under första halvleken. Deras problem är ju återigen att de bara spelar som kan göra mål från distans. Alltså tidigare har de ju under säsongsinledningen, jag såg det alltså innan här matchen, att de hade tagit, det var ett av de lagen som hade tagit flest avslut men fått ut minst av det, så att man skojar lite om att man kanske borde Wolves skjuta mindre från distans. Men det är ju precis det Ruben Neves gör här ju, och gör ju ett jättefint mål. Men problemet är ju att de kan ju typ bara göra mål på det sättet. Sen har de ju faktiskt en boll i nät här ju, som de ju två, kunde ha.
Ja, precis före Saint-Maximin gör 1-1.
Ja, där det blir bort dömt då, som att man ser att Pedro Neto ger en knuff där i själva uppbyggnaden till målet. Och hade det målet godkänts, då hade det stått 2-0, och då tror jag definitivt att Wolverhampton hade vunnit den matchen. Så att jag tyckte ändå det kändes som ganska små marginaler. Men det är ju möjligt att man upplever saker på olika sätt.
Ja, uppenbarligen. Vill ändå understryka Saint-Maximins volley på slutet där. Det är, alla 9 målen för Liverpool till trots, och snygga skott, så det är ju omgångens mål.
Men helt plötsligt så har han ju börjat få ut, alltså,
han
konkreta
gör ju poäng hela tiden
av det han gör. Ja, men var kom det här ifrån? För att han kan ju vara oerhört frustrerande att se också när han bara liksom gör helt sjuka dribblingar som inte leder till någonting, alltså som känns helt meningslösa. Men nu har jag i alla fall börjat producera lite poäng, och det var ju liksom den sista biten som fattades av honom på något sätt.
Ja, han är fenomenal. Hörde ni, vi har inte så mycket mer tid kvar faktiskt innan vi måste lämna studion här.
Ska jag slänga in en breaking news först?
Ja, släng in en breaking news.
United reach agreement for Anthony transfer.
Ja, då var den klar precis. Också. Den,
En miljard.
En miljard kostar han. Det har vi vetat om ett tag, och nu är det helt klart. Då får vi se om vi får se honom. Kanske inte redan imorgon, för det är ju mitt i veckan matcher där.
Då har vi ännu en svensk landslagsspelare att oroa oss över speltiden för.
Ja, just det, Alexander Isak.
Va? Antonio Elanga menar
du? Antonio Elanga menar jag. Ja, det menar du menar så, ja.
Isak har värvat ganska många, ja, många han, kronor. Så
men Isak lär väl göra sin debut nu mitt i veckan.
Så är det. Där var du i tankarna.
Ja,
midweek-omgång,
ja,
precis.
Ja,
så
precis.
Fast det är inte säkert ju. De jobbar ju fortfarande på att få arbetstillståndet. Och de har fortfarande inte fått det.
Okej. Jag trodde att de hade fått det vid det här laget.
En så kallad kamp mot klockan då.
Ja, okay.
En kamp mot klockan, definitivt.
Ja, torsdag är det ju sista dagen att registrera spelare på, så då får de fan ha gjort färdigt i alla fall, för då är det deadline day. Då sänder vi live i vanlig ordning från klockan 6 här på Sportbladet. Det är bara att följa oss då. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka på måndag igen. Då ska vi försöka gå igenom lite grann av vad som har hänt där, vad som har hänt under mitt i veckan omgången och vad som händer till helgen. Det är oerhört mycket fotboll nu. Det ska klämmas in många omgångar och FA-cup och allt möjligt innan VM drar igång om. Ja, det är bara typ 2 månader kvar innan VM drar igång. Och sen så vet ni, in och kolla. Det finns fortfarande några biljetter kvar till vår Sportbladet Premier League-podd poddresa till London. Missa inte det i oktober. Då ska man hänga med oss till Emirates och kolla Arsenal Liverpool. Det blir riktigt kul att hänga med. Hänga med oss och, på fotboll helt enkelt.
Otroligt roligt. Sen ska man också lägga till, ni som tänker, men torsdagen Sillypodden live då, vad händer med den? Jo, vi kör ju den på onsdag istället.
Ja,
imorgon klockan 11.
Ja. Här är ju så mycket händer. Så därför måste vi säga tusen tack för oss idag och vi hörs ju som ni hör snart igen.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.